En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
I det här avsnittet ska vi berätta om ett bråk på Snapchat som spårar ur och som leder till att en man misstänks försöka skjuta ihjäl en annan man. I avsnittet pratar vi också om helgens dramatiska tillslag mot en misstänkt illegal spelklubb på Södermalm. Och så hör vi hur det lät när polisens insatsstyrka stormade byggnaden med dragna vapen. Det och mer i veckans Aftonbladet Krim med mig, Marcus Ulfsand. Och vi kommer till Snapchat-bråket senare i avsnittet. Men vi börjar med den dramatiska insats som inträffade i helgen när polisen och Europol slog till mot en källarlokal i centrala Stockholm. Vi kan börja med att lyssna på ett kort klipp från insatsen. I det här klippet syns tungt beväpnad polis som skriker samtidigt som de håller upp vapen. I bakgrunden syns flera som står med händerna på huvudet, någon står på knä. En av poliserna går snabbt fram emot den som filmar och tycks sno åt sig mobilen. Och då bryts filmen. Vi lyssnar igen. Det här filmklippet på några sekunder kommer inifrån den insats som skedde natten mellan fredag och lördag. En insats som enligt polisen riktades mot en illegal spelklubb i en källarlokal på Södermalm i Stockholm. Exakt vad som hänt här det vet vi inte, men en del detaljer har sipprat ut under de följande dagarna. Och en som följt fallet är Beri Sangana, reporter här på Aftonbladet.
Ja, men då i fredags då flera personer liksom hör av sig till polisen att de har sett helikoptrar liksom över Södermalm.
Det är drönare i luften, piqué-poliser och fullt pådrag.
Snart så förstår man att det här inte liksom ett brott som sker, utan det här handlar om en gemensam insats från polisen som tillsammans med andra myndigheter då slår till och stormar in mot den här illegala spelklubben Krukan på Södermalm.
Den här ligger alltså i en källare i ett bostadshus.
Ganska osynlig, det är liksom inte skyltat, men det är i alla fall där som polisen slår till i en då planerad insats.
När tillslaget sker så är verksamheten i full gång nere på spelklubben.
Vid den här tidpunkten så befinner sig ungefär 100 personer i lokalen och efter det här tillslaget så grips då 3 personer och sen så går man då ut, polisen då, och säger att det här, just den här delen med Krukan handlar, det kopplas till den organiserade brottsligheten i Södertälje.
För gästerna på klubben verkar det bli chockartat när polisen dundrar in i lokalen.
Så är det, de slår ju verkligen till här och går in med liksom skarpladdade vapen och säger till folk att, men de visar ju verkligen att de är där, polisen.
Efter tillslaget går polisen ut och berättar att insatsen är en del i en utredning gällande grov olovlig spelverksamhet och annan ekonomisk brottslighet. Samtidigt kommer vittnesmål från folk som varit inne på klubben under tillslaget som berättar om förvåningen bland besökarna. En som Aftonbladet pratar med säger att spelklubben är välkänd och han tycker att den gett ett seriöst intryck.
Nej, alltså, som sagt, utifrån så är det ju inte så liksom synligt egentligen. Men när man går in där så är det ju hyfsat ordnat. Det är spelbord, det är ganska stort där. Det är personer som går dit och spelar poker. Och flera av dem som jag har förstått är medlemmar som vänder sig hit och spelar. Den här klubben har ju själva en Facebook-sida där de annonserar ut olika typer av spelkvällar och liksom bjuder in människor att komma dit. Så att det är ju inte så att det här liksom är något hemligt, utan de finns ute på sociala medier och de visar liksom det.
Under själva tillslaget grips som sagt 3 personer. Men under helgen kommer fler att dras in i härvan.
Man griper då och anhåller 3 personer i fredags. Det handlar om 3 män och bara kort efter så griper man två personer i Spanien, jag tror det är 2 dagar senare, som då kopplas till den här verksamheten. Alla de här 5 männen har kopplingar till verksamheten. Och man ska förstå att den här verksamheten är ju en del av den stora organiserade brottsligheten. Så de har liksom haft olika funktioner i det här helt enkelt. De sitter, som jag förstår, just nu i förvar i Spanien och väntar då på att utlämnas till Sverige så att de också kan ställas inför rätta här.
Vad vet vi om de här männen som har gripits?
Men det här är 5 män. Några är från Södertälje, några är från Stockholm, bland Vällingby och Stockholm. De förekommer ju inte, det är liksom inte, de har inte dömts för någon grov brottslighet tidigare. Ingen så här grova brott, organiserad brottslighet. Det har varit lite dopingbrott, lite olovlig körning, rattfylleri, liksom mindre brott. En av dem sticker ut eftersom han då har kopplingar till Södertälje-nätverket. Det är en 30-årig man då, och det är för att han förekom i ett ganska uppmärksammat fall för några år sedan när ett gäng olika kriminella personer stormade nattklubben F12 i Stockholm. Och det var, bland dem fanns bland annat då personer från Södertälje-nätverket, från Vårby-nätverket och så vidare, och han fanns där tillsammans med dem.
Den här insatsen mot pokerklubben, den har mötts av en del kritik. Om vi sammanfattar, vad är det folk har varit kritiska mot?
Bland annat så är det då, den som har pratat om det här, det är Pokerförbundets ordförande som då menar på att det här inte har gått rätt till. Man har då hänvisat till olika personer som då olika medier har pratat med. Vi har bland annat pratat med några som har sagt att polisen använde övervåld i samband med det här. Och att några pratar om att de blev misshandlade i samband med det här. Man blev väldigt rädda. Och polisen har sagt att det kan man ha förståelse för. Och man får också tänka på att det här, polisen, det här är ingen planerad insats, utan polisen stormar ju verkligen in en fredag kväll när personen sitter här och spelar. Polisen har sedan sagt att de behövde genomföra den här insatsen och genomföra sitt uppdrag. Men att de också har förståelse för att människor kunde känna oro.
Varför menar polisen att den här brottsligheten eller den misstänkta brottsligheten är så allvarlig?
Det här handlar ju om en del av den organiserade brottsligheten som polisen då de senaste åren har pratat väldigt mycket om. Man har satsat väldigt mycket för att komma åt den här grova organiserade brottsligheten. Det handlar inte bara om våldsdåd, det handlar om kriminell ekonomi och olika typer av verksamheter som då till exempel tvätta pengar. Och bland annat det här stället då har uppmärksammats för att det då har pågått den här illegala spelverksamheten, penningtvätt, som vars pengar sedan misstänks gå till den organiserade brottsligheten, till väldigt allvarlig brottslighet. Så det blir ju liksom brottspengar som det här går till.
Vi har varit inne på det, men det knyts ju också då genom olika personer, så misstänker man att det här också sitter ihop med Södertälje-nätverket eller att det finns band dit. Om vi bara tar lite kort just det nätverket, hur skulle man beskriva dem?
Det här är ett kriminellt nätverk med bas i Södertälje som har funnits i flera år. Man kan nästan säga att det här är ju ett nätverk som har liksom nästan gått i arm nu. De som en gång i tiden startade för Södertälje-nätverket, de sitter ju bakom lås och bom och människor har mördats. Det har pågått flera mord, sprängdåd, mordförsök kopplas till det här nätverket. De ägnar sig åt våldsbrott, även ekonomisk brottslighet. Man pratar också om att Södertälje-nätverket också har infiltrerat liksom olika myndigheter, kommuner. Så det är ett väldigt stort nätverk och polisen har haft väldigt många insatser mot det här nätverket och har fortfarande många insatser mot nätverket. Och idag så ser man väldigt många unga som liksom kopplas till det här. Men det är inget liksom, det är ingen enhet, utan det är olika falanger nu idag inom det här nätverket som också har konflikter med varandra.
Det verkar finnas lite olika bilder av den här verksamheten. Dels är det en verksamhet som har en helt öppen Facebook-sida som inte verkar ha några problem med att visa upp vad de gör. Och samtidigt då polisens beskrivning av det här som en ganska ljusskygg verksamhet som där det tvättas pengar och att det är kopplat till kriminell ekonomi. Vad tänker du kring det, alltså det här glappet mellan de olika beskrivningarna?
Ja, men det är verkligen 2 helt skilda beskrivningar från varandra. Den här pokerförbundet och de som spelar där, de har ju sin bild och har ju gått dit för för att spela, de har sitt intresse. Sen får man tänka på att polisen har ju sitt uppdrag, de har ju haft den här pokerklubben, den här spelklubben på sin radar under flera år. Det här är inte okänt för dem, de har väl kanske en insyn som inte är känd för oss, kanske har mer bevis för att nu kan man slå till. Så att det finns ju, det kan också handla om det, och det är därför man då slår till nu.
Vad väntar nu i det här fallet?
Men nu pågår den här förundersökningen, och det som händer annars, polisen har sagt att det kan komma fler gripanden, och man pratar också om att den här insatsen är ju en del av en större insats, så att vi vet inte, polisen kan slå till mot fler verksamheter. Men sen har vi också två personer som då väntas bli utlämnade från Spanien till Sverige.
Sist här hörde vi Beri Sangana, reporter på Aftonbladet. Och det var allt vi hann med om spelklubben på Södermalm. Nu tar vi en kort paus och sen kommer vi tillbaka med något helt annat. Nu ska vi ta oss till Katrineholm för att berätta om en rad händelser som inträffade i början av augusti i år. Och det här, det är en berättelse som börjar med ett bråk på Snapchat som snabbt spårar ur och som slutar med ett misstänkt mordförsök. För att fördjupa oss i den här storyn har vi ringt upp Cecilia Ehrenkrona, krimreporter på Katrineholms-Kuriren. Hon har skrivit om fallet och också följt den nu pågående rättegången på plats. Hon får börja med att ta oss tillbaka till det där Snapchat-bråket som tros vara startpunkten för den här berättelsen.
Jag är inte helt säker på vad det här bråket faktiskt handlar om. Men eventuellt skulle en kille köpa något klädesplagg eller någon väska av en annan kille. Och de börjar helt enkelt bråka om det.
Ja, exakt vad det här bråket handlar om verkar inte helt ha gått att klarlägga. Men klart är att flera personer har kontakt genom Snapchat. Och sen verkar något hända. Någon berättar i förhör om hur det skickas någon form av kränkande bild på en person. Och efter det så eskalerar det snabbt. Flera inblandade skriver hotfulla meddelanden till varandra.
Ja, det är ganska grova tillfällen och det är hotelser. Och det pratas om att man ska spräcka någon skalle till exempel. Och då svarar en annan deltagare, vi får väl se vem skalle som blir spräckt. Det är det här lite kaxigt ton. Sen så övergår det här i hotfulla telefonsamtal, och det är två killar som är 14-15 år ungefär som får de här samtalen. Och en äldre kille som är morbror till de här hör de här samtalen när någon ringer och skriker, och då svarar den här morbror nästa gång det ringer. Och på det sättet drogs han in, och vi kallar honom i vår rapportering för måltavlan.
Ja, nu har bråket lett till att fler blivit involverade. Det verkar nu ha formats två sidor. Dels de yngre killarna och morbron, som vi kallar för måltavlan. Och sen en annan sida, de som verkar vilja hämnas över den kränkande bilden. Och nu verkar det hela gå över från hot och bråk på Snapchat till rent fysiskt våld. För de två sidorna ska nu mötas i Sveaparken i Katrineholm. Några minuter innan mötet skriver en kille som tros tillhöra den ena sidan.
Lös video när ni japp båda. Glöm inte att filma.
En stund senare möts de två grupperingarna i parken.
Jo, till parken så kommer de här två unga killarna. De som alltså är 14-15 år. Och de har med sig morbron, som vi kallar för måltavlan.
På andra sidan har vi han som vi kallar för skytten och hans kompis. Strax efter 7:30 verkar det hela braka loss. Det blir slagsmål, någon hamnar på marken och en annan kastar en kniv. Det hela fångas på film.
Och det här slagsmålet, det finns på film, och där ser man ganska väl vilka som är inblandade.
I filmen ser det ut som att han, som vi kallar för skytten, har hamnat på marken. Och någon ser ut att sparka mot honom. Exakt hur bråket slutar, det vet vi inte, men de inblandade verkar kort senare lämna platsen. Där kunde det ha tagit slut, men skytten, han som blivit misshandlad, tycks ha bestämt sig för att hämnas. Och han verkar vilja öka våldsnivån ytterligare. Så några timmar senare händer något på nytt.
Då dyker skytten och hans kompis, de som har varit i parken, då dyker de upp utanför villan där den här morbron bor och skjuter.
Ja, polisen tror att skytten och hans kompis är där för att försöka mörda morbrorn. Han som ska ha varit inblandad i bråket i parken. Men så blir det inte.
De skjuter mot fel person. Mot en man som är släkt med morbrorn. Men han lever ett helt ordnat liv. Han har ingenting med kriminalitet att göra. Och de skjuter mot honom. Han sitter i sin bil. Bilen träffas, men inte han. Och sen springer skytten och kompisen därifrån.
Efter det här så öppnar polisen direkt en utredning om försök till mord. Och man får snabbt upp ett spår. Vi hör Cecilia Ehrenkrona igen.
Det finns vittnesmål från kvällen som handlar om att det är en röd bil av en viss modell som körs av en kvinna som har åkt förbi huset före skjutningen. Och den här bilen har setts senare under kvällen också. Det här är alltså ett väldigt lugnt villaområde. Det är väl inte så mycket okända som åker förbi. Så folk har uppmärksammat den här bilen. Och sen på kvällen, man är nog inne på nästa dygn till och med, då stoppas den här bilen nere vid Julö i Katrineholm. Och kvinnan kör och det sitter fyra till i baksätet. Och polisen stoppar dem och frågar vad de har gjort under kvällen. Och de får i princip fem olika svar på vad som har gjorts under kvällen. Så då fattar de misstankar. Och i bilen finns det en hylsa från en kula av kaliber 357. Och alla som var i bilen greps. Och de andra fyra, de släpptes. Men kvinnan, hon anklagas nu då för medhjälp till mordförsök. Och det ska bestå i att hon har skjutsat skytten och kompisen till villan. Och sen, det är hon. Och sen så får de dagen efter en film från slagsmålet i parken. Och det är ett vittne som har filmat. Det är en person som har stått på sin balkong, kan man se på filmen. Och på filmen ser man ansiktet på två eller tre av dem som är i parken som kan kopplas till skottlossningen. Och sen det tredje som jag vet om, det är att en släkting till måltavlan, alltså han som skulle ha blivit skjuten, han kommer till polisen och berättar om vapnet som har använts. Och han ger polisen en adress i Katrineholm. Och hur han känner till vapnet, det vet inte jag, det framgår inte. Men på den här adressen som polisen får, då finns det inget vapen men väldigt mycket narkotika och kristall bland annat. Och personen som bor på den här adressen, han har ju en telefon och i den skriver han till någon annan person att han har hjälpt till att bränna kläderna som skytten och kompisen hade vid skjutningen. Och då dras också han in.
Ja, under veckorna som följer efter skottlossningen grips en efter en misstänkta för olika grader av inblandning i parkbråket och mordförsöket. Skytten, han grips på ett hotell i Kista i Stockholm. Någon annan grips i en lägenhet där man också hittar narkotika. Och polisen kommer hitta en mängd bevisning i de inblandades mobiltelefoner. I en mobil hittas till exempel en film där skytten och någon annan tycks vara ute för att spana i närheten av offrets hem. Man hittar även flera meddelanden som skickats av de misstänkta personerna innan och efter mordförsöket. En person skriver ett meddelande några dagar efter mordförsöket.
Jag tog emot alla kläder från skottlossningen i tisdags. Sen kom två grabbar med 1 kilo kristall. Jag kan få 8 år för det här.
Under utredningens gång så hittar polisen mer och mer bevis. Det dyker också upp några brev som blir intressanta för utredningen. Det handlar om brev som skickas mellan skytten och andra personer när han sitter inne på häkte. I breven så framstår det bland annat som att han ingår i en kriminell gruppering kallad North City Boys. Och i breven får vi också insyn i hur han upplever livet i häkte. Han skriver att han tycker att det känns som att han är inlåst i helvetet. Han skriver vidare att han snart är hemma igen och han avslutar med orden
"Fri grabbarna. Fri mig själv."
Men han kommer inte ut. I mitten av november åtalas istället han och 5 andra. Vissa för inblandning i mordförsöket och andra för misshandeln i parken. Utöver detta åtalas även vissa för narkotikabrott. En stor del av åklagarens bevisning, det är material som de inblandade på sätt och vis samlat mot sig själv. Vi hör kriminalreporter Cecilia Ehrenkrona om bevisningen.
det är meddelanden, det är filmer, det är bilder. Det verkar ju som att man filmar allt man gör och skickar vidare och tar bilder. Så utan att vara åklagare själv så skulle jag ju tro att det är det som är starkaste kortet.
Det verkar finnas någon slags låttext som är en del av utredningen också. Vad handlar den om?
Ja, jag har en rad som åklagaren läste upp i rätten. Brorsan sitter bakom galler för fucking mordplanering. De stämplar bort namn som fucking självsanering. Jag vet inte om han har skrivit det helt själv eller om han har hämtat från någon annan låt. Men det var de där raderna.
Men det är en av de misstänkta då som tror sig
ja,
skrivit
precis.
Det?
Ja, precis. Som inte är brorsa, utan det är nog mer uttryck för kompis liksom.
Just det. De här, det är flera olika åtalade. Vad säger de inblandade själva om det som har hänt?
Ja, några gör sen att de har varit i parken. Och en del narkotikabrott erkänns. Det var lite diskussion om mängden när man erkänner. Men när det gäller skjutningen så nekar ju alla till allt.
Det verkar ju som att åklagaren och sådär knyter vissa av de här inblandade i en form av kriminell gruppering som kallas Norr City Boys. Vad vet vi om den?
Ja, det finns i förundersökningen ett PM om den här gruppen som polisen har skrivit. Och det är ungefär 10 personer som är, de flesta av dem är barndomsvänner. De har känt varandra i många år, men de är ändå ganska unga. De ägnar sig åt kriminalitet. Alla är dömda för våldsbrott eller narkotikabrott. Och det verkar inte vara så lätt att komma och ansluta sig till det här som ny medlem. Det verkar inte vara något så här snabbt växande nätverk, utan det är det här gänget som känner varandra sedan länge. Och de har uppviglat till ordningsstörningar enligt PM från polisen. Det tolkar jag som bråk och slagsmål på stan.
Just det. Du har ju skrivit om det här fallet och besökt rättegången nu nyligen också. Vad tycker du sticker ut mest med hela berättelsen?
Ja, två saker. Dels att, jag menar så att ett tjafs mellan några 14-åringar ska leda till det här. Varför lägger inte vuxna ens i vad barn håller på att tjafsa om? Varför gör man det? Och hur kan det leda till att skjutvapen kommer fram? Alltså det känns som ett skolgårdsbråk som plötsligt drar in vuxna som ska börja skjuta varandra. Alltså det känns väldigt oproportionerligt tycker jag. Och sen tänker jag på telefonanvändningen. Att man liksom hela tiden dokumenterar allt man gör. Man tar bilder, man filmar, man skickar snappar, man delar allt som sker. Man sparar allt i telefonerna. Jag tror att det är någon generationsgrej faktiskt. Och jag tror ju att det underlättar för polisen när det ska utredas. Men jag förstår inte riktigt det här behovet av att hela tiden dokumentera allt man gör och dela det med andra. Det sticker ut. Men det är inte det enda ärende där det sticker ut, telefonanvändningen. Det har jag sett i fler rättegångar om grova brott. Men det stack ut där också.
Sist här hörde vi Cecilia Ehrenkrona, krimreporter på Katrineholms-Kuriren. Och om du som lyssnar vill fördjupa dig än mer i det här fallet, ja, då är det bara att gå till just Katrineholms-Kurirens rapportering där de följt fallet noggrant och även bevakat rättegången. Den här rättegången, den fortsätter och domen är fortsatt några veckor bort. Så de inblandade ska därför betraktas som oskyldiga tills motsatsen har bevisats. Och med det sätter vi punkt för idag. Om du som lyssnat vill komma i kontakt med mig som gör podden, ja, då mejlar du på markus.ulfsand@aftonbladet.se. Rösterna som vi har använt för att återge en del av bevisningen i den här utredningen, de är framtagna med hjälp av AI. Det var allt för den här gången. Vi hörs snart igen.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.